Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Shoutouts till alla som håller i brösten om man går ner för en trapp och inte har på sig sin BH.
Nej, Hida, Britta, det är inte den podden. Det här är Game of Thrones-podden jag kommer
yeah!
Det är alltså efter 8 år. 8 år! Dags att säga farväl till Game of Thrones-universumet. Kan vi göra det bättre än serien gjorde själva?
Vad sa du? Kan vi göra det bättre? Kan vi göra det här bättre?
Kan vi ta avsked av Game of Thrones-världen bättre än vad de gjorde?
Vi kan väl i alla fall försöka. Det
jag
borde gå.
Vem som helst skulle kunna göra det.
Ja, jag vet.
Nu går vi händelserna i förväg som vanligt. Men vi brukar ju börja med att fråga vad man kanske förväntade sig innan det avsnittet. Mm. Eller i alla fall var man lämnades i för känsla från förra veckan.
Nej, men alltså, jag vet inte om det här är så efterhandskonstruktion i mitt huvud. Mm. Men var det inte lite... Var det inte ungefär så här jag tänkte att det skulle bli? Eller? Alltså du vet, jag är värdelös. Jag har jättedåligt minne.
Ja, du menar hur det skulle gå händelserna? Ja, alltså händelserna är stort, ja.
Ja.
Jag väntade mig ju, som jag också sa, någonting med en mer cool twist. Typ när Arya hämnades Red Wedding. Att det skulle ske via mysticism, att det skulle vara men twistartat snarare än överdrivet pang på, on the nose.
Just det.
Som det blev.
Ja.
Men ska vi bara slänga oss rakt in?
Vi gör det.
Och så bollar vi och analyserar efteråt. Det är liksom bättre för oss också att komma tillbaka in i hur det var. Det är ändå ett par dagar sedan nu.
Nej, jag såg det igår.
Du såg det igår? Aha. Men jag såg det i söndag natt.
Jag vet.
Så för mig är det 2 dagar.
Ja, jag vet.
Well, alla kan inte göra det. Men var fan började vi någonstans?
Ja, var fan börjar vi någonstans?
Jag har ju skrivit ner en anteckningsbok. Så jag känner mig som en master in the citadel. Jag har skrivit så här. Tyrion närbild vandrar genom askan.
Yep.
Jag trodde att det var snö.
Ja.
Fortfarande inte helt oövertygad om att det skulle vara något. Alltså, jag förstår att det är aska i den scenen där han går genom stan. Ja. Ödelagda hemstaden. Men senare i avsnittet så... pretty much snö.
Alltså det var ju väldigt snöigt. De har ju lagt på någon isande vind och sådär. Jag var ju säker på att det var askan redan när vi pratade om det, den där preview-grejen. Men sen så var det som att de ville skapa en känsla av vinter igen på något
men
sätt.
Men de skrev till oss att i och med att The Night King är ond, kan det vara någonting att där ondska finns ackumuleras? Att det är så man väldigt fungerar i den här världen. Men han går där igenom. Han går förbi en totalt brännskadad man och är intakt.
Aha.
Tyrion, alltså en dvärgaprins, går genom sin stad där han har varit ganska hatad och föraktad, klarar sig undan det här kriget utan en skråma, inte ens liksom lite sot i ansiktet.
Nej.
Tyrion, nej bara.
Nej, men jag tyckte om att de lät den där, alltså scenen få ta lite tid. Alltså så här, det finns jättemycket att klaga på med de här, vad som har hänt med de här sista avsnitten, eller egentligen hela säsongen. Men jag tyckte tempot i det här avsnittet var ganska bra och ganska så här väl avvägt på något sätt. Och att den här scenen får ta så pass mycket tid. Alltså det är som att vi också, tittarna genom Tyrions ögon, får liksom ta in. Mm. Alltså vad fan är det som har hänt?
Och fånga andan.
Ja.
Nej, men jag var...
Och John den, också inte
ja,
helt.
Den kändes bra, den scenen. Och sen så ser man ju att han går ifrån den här gruppen med Jon Snow och soldater som är ute och typ inspekterar, kollar läget efter det här slaget. Jon föreslår att ta med sig soldater. Det är inte, it's not safe. Och Tyrion tackar nej, för han ska ju på ett litet hemligt uppdrag här som de inte vet om att han har gjort.
Ja, de vet inte.
Nej, men de vet ju inte om att han har släppt fritagit sin bror Jamie. För att han ska söka upp Cersei och försöka fly. Det vet
Jaha,
de inte.
Jag trodde... Ja, förlåt.
De vet ju om att han fritog Jamie, men inte för vilket syfte. Liksom.
Nej, jag trodde att han... Alltså, jag trodde att det var som en så här gentleman's agreement. Typ att han bara, det här måste jag göra ensam. Mm. Och John bara, jag förstår det. Med men, blicken sa han det.
Tyrion tar sig ner där i källaren.
Hittar de... Väldigt snabbt.
Han går raka vägen dit.
Alltså orimligt snabbt hittar han dem.
Han går till 7-Eleven i princip. Ja. Går ner där och är liksom mer fysisk än vi sett honom i 8 år. Och liksom karvar sig fram bland rasmassor som hade kunnat döda honom på stört.
Ja.
Och ja, vad hittar han, Britta?
Ja, sa du innan, när du satt och kollade, sa du högt för dig själv så här, han kommer hitta hans guldhandel.
Nej.
Gjorde du inte? Nej. För jag sa, I called it, liksom, jag har ju en sjukdom som är som jag ärvt av min pappa, som är att säga vad som kommer hända. Men det tror jag ger alltid rätt. Och det är så här, jag bara, när han går där och bara, han går dit, han kommer få se handsken.
Mm. Alltså du har ju ofta, jag har oftast rätt också.
Ja.
Men jag hoppades på att han skulle hitta någonting som tydde på att de klarade sig. Väldigt många lyssnade på vår special förra veckan och hörde av sig och var så här, men är de verkligen döda?
Ja.
För har man inte sett en död kropp i Game of Thrones? Vet man ju inte.
Nej, det vet man inte. Och jag måste erkänna att jag faktiskt tittat på det där raset. Alltså om man tittar på det igen, alltså det är så här, det är inte supertydligt. Så jag kan lite grann hålla med om den liksom, ja, den lilla teorin eller vad man ska säga.
Mm.
Samtidigt så kändes det ju väldigt definitivt, just det där såpopera-slutet.
Ja, fan, men det såg ut som att liksom hela jorden rasade. Ja. I förra avsnittet. Nu ligger de där under ganska ytligt lager sten.
Ja, det var bara att flytta på några klumpar.
Ja, och lite näsblod.
Ja.
De såg ut att ha dött av allt damm. Ja. Astma från dammet i rummet.
Alltså de andades in, svalde fel. Sen gick det.
Sen var det någon inhalator.
Nej, men båda hade känsliga slemhinnor.
De är släkt.
Alltså jättekänsliga.
Ja.
Ja, det var kanske lite innavel innan också som gjorde dem väldigt så här, mottagliga.
De dog av det de levde för.
Ja.
Innavel.
Ja, till exempel.
Nej, men de ligger där med näsblod och Tyrion gråter. Det är en jättevacker filmad scen. Och film, alltså fint emotionellt. Den här bilden ovanifrån.
Väldigt. Erkännande. Kände känslor nu.
Mm.
Kände inte så mycket när de rasade in. Man bara... För det var så klumpigt regisserat och hanterat. Nu kändes det ändå lite bara... Ah, vad fan liksom.
Det kändes, men det är ju vi återkommer till
och
det.
Och de låg Tyrion, så nära varann. Jag vet inte, jag blev gripen.
Alltså, Tyrion har lyckats få så många scener att bli äkta.
Han gör faktiskt det.
Ja, verkligen. Men så han...
Besjälar scenerna han är i.
Verkligen. Men vi lämnar honom där då.
Mm.
John är ute på upptåg då. Man tror att han efter det här som har hänt bara skulle liksom börja tokkonspirera på stört.
Ja.
Han går förbi några fångna soldater som Danny vill avrätta. Och Grey Worm är fortfarande uppe i någon slags mordisk anda och blir bischafs.
Ja.
Och för att de ska avrättas, först då är John så här, men då går vi till drottningen.
Ja.
Inte för att hon har slaktat en hel stad.
Nej. Precis. Och här tycker jag att det är lite konstigt klippt.
Mm.
Därför att John kommer där. Och ja, precis. Alltså det räcker ju inte. Vi pratade ju lite om det innan. Är hans roll som medberoende och enabler till sin liksom terrorutövande maka. Mm. Nej, men respektive. Så han måste verkligen, han måste få typ 80 000... alldeles för tydliga bevis på att hon är sjuk i huvudet innan han kommer göra någonting åt det. Så konstaterade vi förra gången. Men nu är det som att han, de här människorna som uppradade, framför Grey Worm, som ju såklart är så här hämndlysten från Miss Sunday-incidenten. Och Jon Snow bara, okej, jag ska gå och prata med drottningen. Sen kommer han till drottningen. Nej, då är Grey Worm, då står Grey Worm där. Kjola hopp,
ja, men det måste
dyker
vara...
han upp. Och sen, ja. Men sen så är det som att man får känslan av, det är liksom en till scen efter det som man får känslan av, de har liksom kastat om dem.
Absolut.
Helt orimliga.
Det är en sån drakexpress som man börjat med. Precis. Någon användning för den här draken ska man få.
Ja, exakt. Men ja, han men tog sant. Bakvägen typ. Men sen så dyker ju då Danny upp i... Alltså jag skulle vilja säga, nu jag som är kostymintresserad. Nej, men det är som en blandning av, om du har tagit typ allt formspråk från The Dark Side i Star Wars, typ ja, men säg ett slags fotfolk till Darth Vader, alltså hans gäng, och liksom Hitler, alltså typ SS-kostym. Mm. Liksom. Ja, där har vi Danny.
Brukar man säga att det var Giorgio Armani som designade dem?
Nej, men
är det sant? Kul legacy att ha.
Nej, men han det.
Nej, Hugo Boss kanske det var. Någon av dem som min pappa gillar. men så här, han dyker upp där. Och Danny ska hålla någon slags tal inför sin publik. Och jag väntade mig någonstans att första återblicken på de två, eller första blicken på de två efter det som har hänt, skulle vara att Jan är mitt uppe i att så här springa in i ett rum och bara, vad fan håller du på med? Vad fan hände? Och att hon skulle ha någon aning om att det hon gjorde precis var lite överilat. Som när man fått ett utbrott och bara skäms lite. Nej, hon går fram där inför Dothrakis som plötsligt finns i tusentals, fastän man trodde alla dog där. Vid kampen mot The Night King.
Det här är väl också en grej som internet har diskuterat, att de var typ... Vad var det så här? Alltså det är någon omöjlig matte i det här, att de var typ 11 000 från början, 8 000 från början, och sen så har de dött hela tiden under varje slag, så har de dött och inte blivit fler, och nu är de 45 000 eller
något. De ligger ju som fan. Det är väl det som är,
ja, men det är väl bara män.
Skaparnas
tanke. Det är väl bara män i den där.
De vet inte hur det funkar det där.
Ett litet PS, Hugo Boss var det som designade.
Ja. Ingen skugga ska falla på Giorgio Armani.
Nej, Giorgio Armani är ju också en italiensk designer.
Oskyldiga. Dock, men du vet, ondskans axelmakter. Ja. Nej, men Daniel drar fram där och håller ett tal på Dothraki. Väldigt talande.
Mm.
I någon slags glansig lack Trinity Matrix look. Mm. Jag har en överraskning till dig apropå detta som kommer senare i avsnittet.
Oho.
Specialrep har gjort på detta.
Oj, oj, oj. På kostym?
Ja, på just denna kostym också.
Gud, vad kul.
Men när Daniel går upp där, chockad att hon fortfarande drar snacket om tyranner och förslavande och slänger in Winterfell i det hela.
Ja.
Alltså dock på Dothraki, så John verkar inte förstå.
Jo, fast hajar de inte till? Alltså är det inte som, för hon säger så här, Winterfell eller någonting.
Aha,
som det...
han kanske hajar till lite.
Ja, jag tycker att det kommer en blick.
Jag antar att hon säger att hon ska skona Winterfell. I hans dumma lilla, you know,
nej, men han har ju sin smelling the fart min där. Ja. Alltså han har ju en misstänkt, en rynka i ögonbrynet.
Men jag trodde hon skulle gått upp där och bara, ja hörni, nu blev det inte som vi hade tänkt. Men jag vill bara förklara att jag var tvungen att ta en annan väg. Alltså i alla fall acknowledgea steget ifrån liksom hela grundtanken med hela hennes välde. Och var så här, ni vet, jag körde på det här med liksom att vara någon slags schysst person.
Ja.
Jag bara kom på det på draken att vi skiter i det. Det hade varit mycket mer rimligt. Hon går upp där och pratar om att break
the wheel. So I was on the dragon and I thought about it. And så var det.
Hennes... Nu snabbgooglar jag ett citat här som jag kommer att tänka på från Batman. Och det är detta väldigt kända som är: you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Och det har ju använts om de flesta korrumperade hjältar i tv och film sen dess. Man bara sen dess, 2009.
Mm.
Jag tror att hon motiverar sina handlingar för sig själv. Och jag hade någon lång prata i förra specialen kanske om Kapten Klänning. Alltså människor som är ett föredöme för någonting eller driver en kamp blir så övertygade om att de är centrala för förändring att de lyckas motivera även ganska pissiga handlingar hos vissa aktivister man vet. Alltså de gör ganska pissiga grejer, men i tron om att, men jag är ju en underdog, det är mig det synd om. Så det motiverar att jag gör som jag gör nu.
Mm. Mm.
Eller vad fan tänker hon?
Mm. Jo, men det låter ju rimligt. Alltså, tar hon inte med att hon bara... Jag kan ha hittat på det här, för jag har inte lika noggranna anteckningar. Men att hon säger att hon nu har friat liksom, folket i Kings Landing. Någon gång säger man bara... Vilka är det du har befriat? Menar du de som ligger i kol, förkolnade,
alltså jag skrev upp
raddor längs stadens gränder som inte finns längre.
Nej, men här blir mina anteckningar ganska rabiata. Det står nazist med stora bokstäver.
Ja, exakt.
Att hon tänker att hon har befriat dem från den här tillvaron. Även om de är döda så är de fria. Alltså att hon har kommit så långt i sin perverterade syn på sin roll. Liksom.
Ja.
Och sen är det ju dags för Tyrions stora honorable moment.
Ja.
Vad tyckte du om det?
Blev jätterädd att han skulle dö på fläcken.
Ja. Vilket många har påpekat att det hade varit rimliga.
Alltså typ att folk tycker att om man skulle vara true till serien. Mm. Att, ja.
Men det som hände var att han går fram där, har bestämt sig innan redan vad han ska göra. Väldigt drop the mic-aktigt. Tar av sig the hand-pinnen och släpper den i trappan. Kastar ut den så alla ska se.
Mm.
Och hon säger att han har frått henne. Och han säger, I freed my brother. And you slaughtered a city. Svarar Daenerys på det här? Nej. Det hade varit ett så bra tillfälle att förankra hos oss vad det som pågår i henne. Att hon hade varit så här, det här är choice. Eller så här, någonting. Men ingenting kommer. De för bort honom. Och Jon så bara dumt
att du tycker liksom att det var lite tunt att man inte får... För jag tänker liksom att det är brist hos henne för att hon har inte riktigt... Hon har släppt.
Mm.
Hon har släppt all rimlighet. Och är bara, hon bara liksom... hon handlar ju i affekt. Och i affekt har man ju sällan argument.
Det kändes som ett post-affekt ögonblick dock.
Ja.
Men det var tydligen inte det än. Och sen något annat från Tyrion där, när han och Jon träffas i hans lilla kurragömma. Kurragömma, i hans lilla håla.
Hans lilla kurragömma.
Ja.
Han bara, har du dunkat eller är det fritt fram?
Nej, men de bara, nej, men vi håller honom vid liv och sätter honom i den här hålan. Jon kommer in där och Tyrion säger, I suppose there's a crude justice. Now Varys ashes can tell my ashes, see I told you.
Mm.
Det tycker jag är ganska bra, faktiskt. Och som sagt, Tyrion har varit genomgående den som har någon slags nivå i serien. Men sen det som händer, de bara slänger olika liksom, catchphrases på varandra. Om plikt och kärlek och död. Typ.
Alltså Jon och Tyrion i den scenen. Ja, jag har antecknat, wouldn't you kill the one that stood between you and paradise? Säger Tyrion till Jon. För han försöker få honom att fatta. Men sen, efter jag hade skrivit det, så är det som att han tar en tillvända och säger uttryckligen, bara, du är liksom den, vad säger man, rättmätige arvingen till tronen. Tror du inte att hon kommer döda dig? Det var så här ganska fult. Att först har de som skrivit ett snyggt lite så här mellan raderna manus. Sen de bara, alltså obs, han snackar om att du kommer dö härnäst, Jon. Mm. Om du inte fattade det. Men sen kan jag också tänka mig, Jon Snow är liksom inte en lärd man. Han kanske är lite korkad. Ja, Tyrion kanske kände, han bara, jag lägger ut texten ordentligt så att du förstår på din nivå, Jon Snow.
Alltså det är det mest on point du har sagt i alla specialer. Och det är en del. Nej, men jag var chockad över Jons läge där. Jag tror han skulle komma in där och bara, jag kommer befria dig, jag kommer lösa allting. För han kände som att han var fylld av handling innan dess.
Ja.
När han gick från vakterna och var så här, nu ska jag lösa den här skiten. Kommer in där och är tveksam. Försöker motivera varför Dany har gjort som hon har gjort.
Ja, fast han försvarar sig själv.
Ja, men det var så jävla märkligt.
Mm.
Cersei left her no choice.
Mm.
Sa han. Och då var jag såhär, det stämmer inte. Det här inget av det här stämmer.
Nej.
Och sen så kom det här med att our queen's
men det
nature...
säger ju Tyrion. Alltså jag tycker Tyrion är en bra advokat för tittarna där. Alltså
ja,
han säger ju allting.
Han hade inte behövt vara så korkad.
Nej.
Alltså,
nej,
så sant. Långt ifrån reason. För vi ser ju honom innan var helt bedrövad. Och sen kom in där och motivera inför Tyrion varför Dany ändå är våran drottning.
Ja. Ja.
Och de tjabbar på där. Tyrion försöker inceptiona honom bäst han kan. Och sen så ser vi Jon direkt efter gå till handling. Så Nej. Länge behövde han liksom vara en inkubator för den här idén från Tyrion. För att handla på den.
Ja.
Så mer eller mindre liksom på direkt order.
Mm.
Och sen så tycker jag att draken Drogon ligger under snö.
Ja, alltså det är ju
det är ingen aska, det är snö.
Nej, det är ju konstsnö. Alltså, vad har de faktiskt använt sig av? Det är konstsnö.
Ja, men det ska föreställa snö.
Ja, det, jag vet.
Men då var jag så här, shit, nu kommer han komma upp där och hon kommer vara halvvägs till att bli The Night Queen. Nu kommer något skit coolt hända, för nu är det snö överallt. Då var jag så här, shit, det är nu det tar fart. Liksom. Han kommer upp där, hon har någon slags gosig ensamtid där uppe.
Mm. Hon har tagit sitt moment. Får jag bara säga en liten klaffgrej? Eller det kanske inte är en klaff. Klaff är det man säger i film när man typ har ställt ett glas på bordet och sen så i nästa bild så står inte glaset där. Och i det här fallet, observera, draken är parkerad så den har hunnit få ett lager aska över sig. Hon har inte ens hunnit fram till tronen. Alltså Nej. Förstår, eller hur? Alltså hon
Antingen
har parkerat
har hon
sin drake.
Stått på håll och tittat jättelänge.
Ja, hon har liksom gjort en liten dans runt. Liksom suktat tronen.
Ja, men det är helt sant.
På det skitlänge.
Helt sant. Men det känns som att det är många scener som har klippts bort, ja. För att de vill göra bara 6 avsnitt.
Ja.
Och när John kommer upp, äntligen får vi utskällningen vi ville ha ändå. Han börjar vråla om att så här, was that necessary? Vilket är något man säger till någon
som har typ slängt en kopp i golvet.
Ja,
som
men så hallå, kan vi uppföra oss?
Ja,
det är
exakt.
Ju mycket med den tonen. Men han är ändå, det är någon semi-utskällning som pågår. Hur besvarar, vilket humör besvarar den i detta med, skulle du säga?
Nej, jag vet inte. Alltså
hon är
väl
riktigt glad. Typ.
Ja, men hon är ju koko.
Så hon går från den där bombastiska iskalla jäveln där ute på trapporna till att vara så här, slänga sig i hans famn och kuttra som att hon ska på semester.
Jo, men det,
till
jag tycker liksom att det funkar. Alltså att hon är ju koko. Alltså det tycker inte jag är liksom helt orimligt. Mm. Att hon är så här jättelabil i sin ena stunden, helt modisk. Mm. Och så bara, ja, lilla tjejen.
Oh,
och jag tycker också att det är en... Man får se henne ganska länge... I bakgrunden när John... Är det att han står och pratar med Arya uppe på den där Hitler-podiet eller vad man ska
dit
säga?
Hon kom upp väldigt smygis.
Ja, hon är ju sneak attack. Jo. Hon är ju sneak attackernas sneak attack. Så det passar ju. Men när de står och pratar så ser man hur liten den är när hon går iväg.
Mm.
Och det känns som att... Alltså, jag tycker på något sätt att det funkar det där med att man visar hur hon växlar mellan att vara den här liksom... tokiga härskarinnan och sen också så är hon ju bara som en liten flickig.
Men på tal om den scenen med Arya, den övertygade mig om att Arya kommer get to Dany först.
Mm-hmm.
Jag trodde den skulle sluta med en sån beslutsam blick, klipp. Och att när vi ser Jon komma in där till Dany, att det egentligen är Arya med hans ansikte på. För det är så här, varför annars skulle vi behövt se Arya lära sig den här saken?
Ja, hennes färdighet.
Ja. Ja. Den är ju en mördarmaskin för att mörda The Night King. Något som bara kom och gick som ingen någonsin pratade om längre. Då kände jag så här, fan vad fett, det är det som händer nu. Men de fortsätter tjabba där uppe och Dany är helt blind för vad hon har gjort. Hade velat se åtminstone någon dålig samvete. Att säga, men de här barnen är offer för min sak i alla fall. Förstår du, någon mening som är, okej, de här brända människorna, deras sacrifice till en bättre värld var att de var tvungna att dö. Förstår du? Bara den meningen hade gjort det till en så mycket bättre final.
Just det.
Jag har skrivit om episoden för mig.
Ja, jag förstår. Men det är ju det man får lust att göra.
Och sen så, rätt som det är, så är vi framme vid ögonblicket.
TV-historiens äckligaste kyss.
Det är en kyss. Det är ändå en ganska ömsesidig kyss.
Ja, fast... Ja, det är det ju.
För en gångs skull.
Men äcklig, alltså känner inte du så här äckel?
Jo.
Alltså på samma sätt som... Nej men alltså du vet, hon är ju så...
Nej, men
det
jag
är så motbjudande allting. Och så ska hon så här börja hångla. Och så är det liksom någon så här sinnessjuk liksom kåtma som typ uppstår i hennes så här härskar.
Men hur många gånger behöver hon bli avfärdad? Alltså hon verkar ju, liksom hon inte kan ta in brutala massvård, tar inte heller in att han har avfärdat henne två gånger innan. Utan nej. Non-consensually slänger sig på honom igen.
Ja.
Och då var jag så här, okej, det är inte Arya. Men nej. Arya kanske ser det här och tvingas döda dem båda. Ja. Fett, fet final, tänkte jag. Nu kör vi.
Ja.
Och då blir det att Jon säger, you are my queen. Now and always. Och vad händer sen?
Sen så sticker han kniven i henne.
Mid-kyss.
Ja.
Det var, alltså mitt
det var starkt, Parisa.
Han utnyttjade hennes kåtma för att mörda henne.
Han använde hennes kåtma emot henne.
Det är korrekt. Det är helt sant.
Men alltså jag menar, för när vi nu har kommit fram till det här, alltså det som, alltså känner du så här typ att John, för alltså han, visst han skäller ut henne liksom lite mesigt, men det är ju som ändå om man, när man nu vet att det var hans plan var ju ändå liksom att komma henne nära. Det är ju som ändå rimligt. Men ja, i och för sig, det du saknar är att Danny på något sätt skulle försvara sig vettigare än en skolflicka.
Men lite så här, det här kan ju inte säga till mina soldater eller utåt, men oss emellan så ser jag på det så här. För att vi är närmast på jorden, så till dig kan jag säga att det känns lite, lite dåligt samvete. Men att hon i sitt huvud tror att det var värt det för hennes bild av framtiden.
Men jag tänker också att det är bra att hon inte övertygar honom på något sätt.
Liksom. Nej, alltså men det hade känts starkare då att hon sa någonting sånt och att han ändå såg på sig och tog det ansvaret och högg henne. Nu högg han en endimensionell version av Danny och inte den flerdimensionella. Det hade varit en grövre förlust för oss som tittare också. Om det hade funnits en större nyansering i hennes person när hon dog.
Det kan jag absolut hålla med om. Om det hade fått väckas till liv någonting som vi någon gång har känt för Danny. Så som det ju säkert finns för honom. Alltså, jag menar, han var ju otroligt säkert konfliktad kring det här. Så att, absolut.
Och när då man börjar höra att Drogon vaknar till där nere, då börjar jag tänka att Jon verkar ju väldigt passiv inför det här. Och verkar vara redo att bli mördad av Drogon utan 100%. Något motstånd.
Ja.
Så det är ju en fortsättning på hans stora uppoffring. Först mördar kvinnan som han älskar och sen det här.
Ja.
Och det här var jag så här, men då är det nu det händer. Den här Azar Ahai-legenden. Att det är han som är, att det här var hela hans profetia och syfte. Att mörda kvinnan han älskade för att bli liksom allsmäktig på något sätt. Och Drogon kommer upp dit. Och jag vill bara läsa ur The New Yorker. Får man göra det i den här podden, eller?
Alltså, det har vi aldrig gjort förut.
Och där finns min favorit tv-skribent, Emily Nussbaum. Mm. Jättekul att följa på Twitter också. Och hon beskriver den här stunden som... The aforementioned heartstabbing, Danny's dragon, Drogon, who was distressed and furious and better characterized than any human around, chose not to burn Jon to death. Hon säger alltså att den här scenen med draken är mer karaktäriserad, alltså har liksom en fylligare jag än vad människorna i den här säsongen har fått. För det händer så mycket i draken i de här scenerna. Och vi uppfattar det som tittare. Hans kval och hans val.
Ja.
Jag tycker det var starkt som fan.
Alltså jag vågar inte riktigt hålla... Alltså
hon, nu skriver hon är ju raljant. Hon är ju raljant, men...
Jo. Precis, men det är liksom någonting som jag kände lite så här Jar Jar Binks-aktigt med den här draken. Alltså det här att ha liksom en lite tramsig karaktär som är CGI. Aha. Som kommer in och ska vara... Nej men du vet, alltså vadå att den skulle helt plötsligt, nu bränner jag ner den här tronen.
Jag tycker det var så jävla starkt.
Tyckte du det?
Jag tycker att den här scenen med draken var fantastisk.
Är det
att,
sant?
Draken sörjer sin mor.
Ja.
Otroligt övertygande, starkt och nyanserat. Utan ett enda ansiktsdrag.
Alltså du bara i rollprestationer. Etta Brienne of Tarth. Tvåa Drogon.
Emmy-nominering. Drogon.
Sluta.
Oh, men just,
nej, men den bara... Åh nej, jag är ledsen. Alltså det är ju bara för att det är en fucking drake som man kan lägga på att det var så här välspelat.
En flygande reptil lyckades bättre än någon annan.
Den bara, titta på henne och så bara, titta på John, titta på tronen och så bara... Alltså hur skulle att draken är så pass smart.
Nej, men det händer så mycket.
Att den kan räkna ut att det är den där jävla tronen. Den har väl aldrig sett tronen förr.
Det är nu det händer.
Hur bra
det
förstår
det? Det är nu det händer. Att CGI, alltså datagenererade bilder och
alltså,
AI.
Alltså det är Uncanny Valley.
Skapar bättre rollprestationer än vad människor kan.
Vi befinner oss i
det Uncanny Valley. Vi befinner oss i framtiden!
Valley. Ja men det är ju det. Alltså det Uncanny Valley är ju när det är liksom datan är för bra. För, alltså det är för övertygande typ.
Jag menar på att nu har de gått om oss människor i rollprestationer.
Ja.
Vi har haft våra jävla pjäser i 1000 år. Hur fan långt tog det oss? Men i alla fall, han bränner som sagt tronen som du säger.
Nej. Då måste du säga hela. Draken har alltså, utifrån att bara ha hängt med Danny under lång tid, fattat att det är något med The Iron Throne. Och sen bara, men kommer draken dit och bara, är det här ett Iron Throne?
Men drakar är inget djur.
Vad är den
då? Det är en magisk väsen. Som en trollkarl eller en häxa. Hur fan vågar du? Det här är ju absurt. Ja men som sagt, Drogon Emmy-nominering. Superklok.
Okej, det ser vi fram emot. Och ser också fram emot ett välskrivet tacktal som också på något sätt belyser, alltså säger att liksom fler måste få finnas och synas on screen, även magiska väsen
även
som reptiler. En drake.
Men i och med att Drogon då lyckades med sin lilla eld bränna ner tronen, vi ser all den flytande metallen.
Ja, smälta den.
Ja,
I like melting
skulle kunna
things.
Smälta Emmy-statyetten med andra ord.
Absolut.
Men Emily Nussbaum på The New Yorker skrev: "This was an aggressively literal act of literary and political criticism, a flaming suggestion to end the hereditary monarchy business." Alltså, att draken på något sätt gör en väldigt storartad symbolisk handling i att bränna ner det som får alla att strida hela tiden.
Mm.
Du tycker att det är orimligt?
Nej, men det tycker jag. Alltså, så här, om man tänker på, om man går tillbaka till det jag har lyckats läsa till mig om böckerna utan att läsa böckerna, att just George R.R. Martin, varför är det 2 R?
Tönt.
Har gjort så att man alla som vill åt tronen straffas.
Mm. Som The Ring och ringen.
Ja, exakt. Ja. Och det är ju så att på det sättet så, alltså det är ju väldigt så här, jag tycker att det var bra att tronjäveln försvann.
Och det var kul att det var Drogon som gjorde det.
Ja.
Och det var som att han var så här förbaskade hierarki.
Han tänker så mycket. Alltså Drogon har så rikt alltså intellekt. Alltså jag känner så här, för mig är det liksom inte alltså att Drogon är så här typ sexig, utan det är mer liksom Drogons hjärna som jag känner mig.
Alltså Drogon skulle kunna ha en podcast med Liv Strömqvist och Ola Söderholm.
100%.
Sitta och liksom irritera sig över makt i samhället. Jajamän. Och strukturer. Men det de skriver om det här med Drogon sen, att de älskade den här scenen. Jag väntade mig att, men om det hade stämt det här med legenden om Jon Snow, att Drogon sen hade allierat sig med Jon och vispat upp Jon och flugit därifrån för att rädda Jon från armén som kommer rusa in och mörda honom. Det hade varit så fett. I och med att Jon också var en Targaryen så borde draken ha tytt sig till honom.
Ja.
Jag
väntade mig att Jon skulle hoppa upp, absolut. Ja. Jag tyckte typ att Drogon kändes som att Drogon ville det.
Nej, men hoppa upp och ta med Daenerys. Hade inte det varit helt fantastiskt?
Ja, det hade
att Drogon hade förstått Jons roll. Mm. På något sätt.
För är det något som är starkare än vatten så är det ju faktiskt drakblod, eller?
Uff.
Targaryen.
Men någonstans kände jag så här, okej, Jon kanske snappas upp lite av elden och bränns inte. Upptäcker att han liksom där
nere
inte kan brännas liksom.
Ja,
men jag hade
det.
1000 förhoppningar i den här scenen. Inget infriades.
Nej.
Han drog iväg där med Danny och det gick klipp ut där.
Ja.
Jag trodde vi nästa scen skulle få se rummet stormas av soldater. Och att då skulle Jon på något sätt stå på sig för en gångs skull. Och vråla, I am the promised one. My name is, och sen dra hela faderuttan. Han har ju inte lika lång titel som Danny. Men vem hans föräldrar var, vem han är. Och så här, dragit någon brandtal om att ni måste ha känt att någonting var fel i det som hände precis. Bla bla bla. Och fått med sig de här. Så jag var helt beredd på att så här, nu kommer nästa grej vara att Jon har liksom fått med sig de här typerna på sin sida. Istället får vi se Tyrion i hans lilla håla, va?
Mm. Det är ju klipp till, tidsklipp.
Ja, vi får inte alls se vad som händer med Jon efter att han har mördat Queen of the Seven Kingdoms. Liksom. Tidsklipp, och då byter vi sida, som på kassetter.
Mm. Då är det helt enkelt ny scen och komedi.
Och komedi?
Ja,
du lite. Du menar Tyrions castaway-skägg?
Tyrions castaway-skägg, spelet sinsemellan i det här. Ja, men så här, Tyrion får komma ut ur fängelsehålan, ja, som du kallar för kurragömmat. Lilla gömman. Han kommer ut och då har det då samlats en, vad säger man, delegation.
Alltså han förs ut till ett råd.
Grey Worm.
Råd av alla regenter egentligen, i Westeros skulle det vara. Men du tycker det är komedi här?
Nej, men det är ju så mycket. Alltså, då ska, alltså det är så här, ja, men de sitter och ska komma överens om hur de ska göra med styret helt enkelt. Mm. Och också med Jon Snow.
Båda är tillfångatagna.
Ja, precis. Vi får veta efter ett tag att Jon Snow också är, alltså, då är tillfångatagen, men vid liv. När det uppenbarar sig, och det är Tyrion som pekar ut det för dem, typ, att det är dags att välja en ny regent. Mm. Och då är det liksom någon...
Ingen har tänkt tanken dittills.
Nej, men exakt. Ingen har tänkt tanken. Och så är det fången som liksom ska berätta det. Men så och det låter att, Grey Worm
alltså, honom hållas. Gick från att inte få säga ett ord.
Exakt, han får inte säga något. Och sen så är det som att han bara, fast vänta nu. Och så är det som att han gör sin lilla handrollen.
Nej, men det var slutscen. Alltså, tänk Philadelphia, där Denzel Washington är advokat till Tom Hanks AIDS-sjuka patient. Ja. Minns jag det här rätt nu? Ingen aning.
Ja,
men typiskt sån amerikansk pampig slutscen i en rättegångssal.
Ja.
Få med sig juryn en åt gången.
Ja.
Det var det som Tyrion drog till med efter att Sam pitchade idén om demokrati.
Ja, det är så jävla kul att Sam kom på demokrati. Det har jag också skrivit. Lol. Men det är det jag menar med att det är som en komedi. För att då, när det är uppenbara sig att oj, här är det så här, oj, någon kan bli vald till kung. Mm. Då är det någon som ställer sig upp, någon uncle, som börjar så här, argumentera för sig själv. Och så säger Sansa, det är ju som haha, att hon bara... sätter ner.
Ja, men det var så kul och bra.
Ja, men det var bra. Ja. Och då tjoar man ju till lite grann. Tjo.
Den nivån av humor är godtagbar.
Ja, men sen så då slår han i svärdet och är lite fumlig. Ja. Och sätter sig. Och sen samma sak, alltså det är det jag menar med så här... ibland att det ska vara lite papphammar, exakt. Och då sen när Sam ska komma på det här med att tänka om folket kanske kan få bestämma. Att folk bara... Nej, hur skulle det vara? Va?
Sverige om 50 skratt. År, beroende på hur det går i EU-valet på söndag. Glöm inte rösta, kids.
Glöm inte rösta, jag ska poströsta för
jag är rädd för människor. Tyrion, det var liksom Mad Men-pitch över här, tycker jag också. När Don Draper i Mad Men ska pitcha för en ny kampanj för Lucky Strike.
Ah.
Och så drar liksom något så tydligt anförande och bara, vem har den bästa storyn här inne? Who has a better story?
Ah.
Och då väntar man så här, när som helst nu.
Ha.
När som helst nu.
Kommer han säga Sansa?
Ja!
Eller hur?
Finns det någon som inte tänkte så här? Det här är så bra att det här händer. Och att det händer så här.
Ja.
Hans exfru som älskar.
Jag vet.
Och hon har precis varit någon slags skuggdrottning. Hon har övat och tränat på det här.
Ja, men alltså hon är ju den som... Hon har ju den rollen. Alltså hon har liksom vuxit in i... Hon är en drottning över The Seven Kingdoms utan att liksom ha titeln, typ. I bara hur hon är. Och det vore så rimligt, exakt som du säger, med tanke på att det är hans exfru.
Mm.
She's seen some shit.
Det är det.
Hon har en bra story.
Det blev ju det bästa memet av Game of Thrones, tycker jag. Att Tyrion sa, who has a better story? Parafraserar. Då har ju folk lagt ut så här bilder på. Man bara, det här har hänt. Massa andra karaktärer.
Sansa-grejer, eller?
Ja, till exempel... Och tillbaka till Emily Nussbaum på The New Yorker. Hon skriver så här om den här scenen. It was clear where this was going. At last my girl Sansa was going to get her due. Because look, I may not be able to remember half of what happened. But the story of a naive princess who was married off to a monster, went through absolute hell, was repeatedly traumatized, got revenged... and gradually hardened into a savvy, strategic survivor, able to make tough decisions under pressure. Well, that makes for a nice campaign.
Ah.
Att det hade varit en bra, liksom, om det var tv-tider, 20 sekunders presidentkampanj.
Ja, 100%.
Och jag började få lite gåshud. Ja. Och bara nu, när som helst.
Ja.
Men jag, alltså, jag är så besviken. Det är så dumt.
Jag vet. För istället så säger han då att Bran är den med best story.
Och sen händer något som är ännu sjukare.
Vadå?
Att Bran säger, why do you think I came all this way? Och bara axlar den här rollen.
Ja, men vet du vad? Det som är grejen med det där, det enda som jag kan göra för att rättfärdiga det här, det är en sak som jag ska säga strax. Först ska jag bara säga så här. Att rent manusmässigt, de hade ju varit tvungna att göra något av Bran. Mm. För att han har ju bubblat upp nu. Alltså vi har ju inte sett honom på så många säsonger. Eller han har liksom haft en parentesroll i alla andras handlingar. Mm. Och det kändes som att fan, ni måste knyta ihop den här jävla Bran-säcken, absolut. Men, då skulle jag vilja bara säga, den enda anledningen att liksom utnämna honom, det är ju just för att han inte vill ha tronen. Alltså man ska göra det true till George, alltså så här, de som är ute efter, de som är mest kåta på makten, de går det dåligt för. Bran vill absolut inte riktigt ha den. Jon Snow vill inte heller ha den. De har liksom, det har kunnat stå lite mellan dem, kan jag känna, utifrån den teorin. Mm. Men sen så kan jag tycka att Sansa är liksom den mest naturliga, alltså, i den jättebra, rollen. Vad fan ska Bran göra som
jättebra
kung?
Jättebra inspel, apropå det här att makt korrumperar folk.
Tack för kred.
Och att, ja men verkligen. Och att det är det som är George hela fundament i historien. Men, för att lägga in lite olika saker, det är bröst. Och rödhåriga. En kompis, Jasmin Jaya, som är en ihärdig Game of Thrones-tittare, la upp det här från säsong 7. När Sansa berättar för Bran att you're the lord of Winterfell now. Minns ni detta? I Winterfell sitter de och snackar i snön. Och Bran svarar med sin sväviga röst. I can never be lord of Winterfell. I can never be lord of anything. I'm the three-eyed raven.
Ah.
Kommer du inte ihåg det? Stupid ass Sansa. Så han har på den här säsongen, på en säsong, gått från att känna att han är någon slags övernaturligt väsen då. Han är the three-eyed raven, inte ens mänsklig, till att deklarera, varför tror jag kommer ända vägen hit? varför tror jag att på mig min bästa?
Skulle aldrig ha idats annars.
Varför tror jag Turbo fixade min rullstol? För jag är här för detta, den här skiten. Men det var så jävla märkligt. Och som sagt, det hade inte känts lika märkligt om de hade förankrat det lite bättre. Att Bran kanske hade varit lite mer delaktig i de här råden inför krigen. Att han hade, ja men någonting som hade...
Att han hade som en så här masterplan som...
Att han hade åtminstone personifierats mer för oss. Varit i något samtal till som inte har med att han drar någon konstig one-liner och rullar ut ur bild liksom. Rullar ut ur bilden. Och man ser ju att Sansa blir... Alltså jag jämförde hennes chock med den... Såg du när John Lundvik krossades till...
Jag gjorde inte
inget.
Det. Nej, jag gjorde inte det.
Det var så pinsamt, Britta. Alltså, jag såg ju bara sista 5 minuterna på...
Men jag har sett att det finns klipp på just hans reaktioner.
Åh herregud,
på...
finns det memes?
Ja, det tror jag.
Ska jag göra memes.
Ja, till och med typ att det kan ha varit så att min pappa skickar till mig och då vet du, då är det in deep. Alltså om det är något som pappa skickar, då är det ganska mycket out there.
Det är en stark indikator. Mm. Om det har något pappa i Umeå, då vet man.
Mm. Gud, alltså han är ganska... Ja, alltså, to be fair, alltså, han är ändå journalist. Så han är
cool. Han är också cool. Nej, men inte cool. Så det hände var att han fick jättebra poäng av juryn. Så det är någon slags frame-by-frame-ögonblick mellan honom och Nederländerna. Så är det sista poängen ska delas ut till Sverige. Och Italien har precis fått 400 poäng. Sverige behöver typ 250, tror jag, för att vinna. Och jag känner så här, jag vill inte att Sverige vinner. För vi har inte råd med den skiten. Jag har brytta program att göra. Ni kan inte lägga alla pengar på Eurovision, okej?
Nej, det fanns sant. Det hotar vårat jobb.
Så jag satt där och bara skrek på tvn, snälla nej. Det pinsamma som händer då är att Nederländerna har en stil som är lite så här, vad som händer. Då vi går och man bara skulle precis skoja om att ska röka gräs efteråt. Och John har en stämning som är Han sprallar i hela kroppen, skakar händer med sina kompisar. Det är Tom Cruise på Oprah när han berättar hur kär han är i Kate Winslet.
Åh, herregud.
Eller Kate,
jag klarar inte av, vet du vad, det är så många, alltså, okay, många känslor, stämningar, sinnesstämningar klarar jag av, men inte den.
Det är så
pinsamt. Jag kan inte hantera den.
Och han är beredd på att nu kommer liksom himlen explodera. Det finns förverkerier förberedda för mig nu.
Mm.
Och så upp säger de 93 points. Och man hinner bara se, det är ganska länge, 3 sekunder av att Johns hjärta stannar. Och han är chockad, förvånad, halvt ifrågasättande i ansiktet. Det har du sett?
Mm, alltså jag har sett stillbild liksom.
Och det var jag och alla andra när han sa att Bran ska bli kung. Och Bran bara, well mister, I'm up for it. Men ingen förankring i någon historia.
Nej.
Alls.
Nej, superkonstigt. Det som jag tycker räddar den det liksom förfarandet ändå. Mm. Det tycker jag ändå är att Sansa bara, nej men så The North vill inte vara med.
Nej.
Vi är en egen, vi är egna. Passning till Skottland.
Mm.
Tänker jag. Mm. Alltså du vet, det är så här bara, det känns som att det är någon slags så här allmän, alltså så här, vi har varit det i typ hundratals år, eller som vi har varit typ tidigare och så där. Mm. Jag vet inte. Jag får bara en känsla av att så här liksom olika, det känns som att det funkade.
Det var ju starkt och också lite nepotism.
Jag personligen blev besviken, men jag tror att Sansa är ganska nöjd.
Nej, för jag hade gillat om de bara, att han bara, Sansa. Och att hon hade varit såhär, glöm det. Den reaktionen hade warranted för mig att hon skulle ändå kunna gå runt den här teorin om att politik och makt korrumperar bara. Att hon hade varit lite anti. Och att hon kanske hade sagt, jag tycker vi gör som Sam säger. Det med demokrati låter fett.
Ja, ja. Fett. Bra, tack.
Man bara, jag skriver om den här serien åt er as I go.
Ja, men du får ju vara med när det blir en kickstarter, för det kommer det ju bli. Ja. För det blir liksom en fans tillvänd sista säsongen.
Jag har en grej om det. någon säger, jag ska tänka vem. Jag tror att det är John som säger, för sen så upplöses det här rådet och alla är nöjda och glada med lösningen på något sjukt sätt. John ska tillbaka till The Night Watch, kommer någon fram till. På något sätt så har Bran och Sansa ingen makt över ett gäng på 2000 personer. Det är Unsullied.
Alltså det är så konstigt och också så här, typ har ni dragit, alltså har ni förklarat ordentligt att han ändå är typ ingen, den rättmätiga arvingen?
Ingen har sagt det till någon. Nej, ingen har sagt det till någon. Det kommer inte upp på rådet, det kommer inte upp någonstans.
Det är jättekonstigt.
Och att de inte skulle kunna bara säga till Unsullied, ni får det här slottet. Gå och ha kul. Ni får tillbaka era kukar. Vi löser det till er alla, var och en. Nej, Jon ska tillbaka till The Night Watch och ingen ska veta om var han kommer ifrån. Och i avskedet med Tyrion, först och främst, så säger Jon så här, gjorde jag rätt sak verkligen? Och Tyrion svarar, ask me again in 10 years.
Ja, just det.
Och då skriver jag ner Twin Peaks i anteckningarna.
Oho!
I Twin Peaks så säger ju Laura Palmer vid ett tillfälle i det här The Red stugan där.
Full disclosure, har inte sett Twin Peaks.
Nej, men det här är väl känt.
Inte det minsta.
Hon säger någonting om
det är inte känt ändå.
In 25 years.
Aha, okay.
Och det blev ju den reunion. Revival som kom för bara ett par år sedan av Lynch. Och då kände jag så här, är det här de gör nu? De lämnar oss med det här gapande hålet för att vi om 10 år ska vara så jävla svältfödda på någonting mer liksom. Så det tycker jag var första hinten om någon vidare följning. Och sen så tycker jag att det här avskedet från Arya, Sansa och Bran var supermärkligt. Stämningen var när någon åker ut till Paradise Hotel och folk ska säga farväl till den personen. Det var ungefär samma tyngd i det. Det är så här, vi åker på en barturné ihop om 3 veckor. Vi ses då. Vi ses på klamydiamottagningen nästa helg. Vi ses då.
Första tisdagen i september.
Folk liksom är lite ledsna och gråtiga för att de är omogna idioter och förstår inte att ni är med i ett reality-program på tv. Men är ändå så här, ja men vi ses.
Ja.
Lycka till där ute liksom. Och det tycker jag var hur de sa farväl till Jon efter allt som har hänt med The Night King, med Dany, med vad fan det nu är. Att han ska ut och åka lite. Och att de typ kommer ses snart. Och här var en till spin-off-vibb, såklart, när Arya säger att hon ska ut och åka väster om Westeros. måste det väldigt tydligt så här, aha, det här kanske kan bli en spin-off.
Alltså,
tycker du inte det?
Hoppas.
Tycker du? Det hoppas. Vore kul faktiskt.
Alltså svinkul. Alltså, då, alltså jag för, ja. Alltså det lägger ju upp, det är ju en ganska kul, ett kul typ av äventyr liksom.
Ja, men det var ganska övertydlig hint till tittarna.
Du tyckte att det var övertydligt. Jag plockade inte upp det. Jag kanske hade liksom checkat ut, höll jag på att säga. Jag var helt utmattad
ja, jag fattar
det. Att det var sista minuterna. Men jag tycker det var väldigt fint det här när de, återigen, fan av korsklippningar. Mm. Nej, men alltså när vi får se Sansa göra sig i ordning för drottning... rollen liksom, ja. I The North.
Det är den scen som folk verkar vara mest nöjda med.
Alltså hur jävla snygg outfit har hon inte?
Nej, men hon har smidigt smitt en liten krona.
Smitt en liten krona. Tänker du att hon gjorde den själv?
Nej, men hon, innan hon åkte, sent a raven, have my crown ready. Så här tänker jag mig.
Ja,
tänk
exakt.
Tiaran från Dianas bröllop.
Skicka iväg en liten duva. Eller korp.
Yeah.
Och sen har vi... ja, men precis. Och så Arya på sitt liksom, absolut. Typ så här, jorden runt på 80 dagar.
Det var lite mer heartfelt, det avskedet från Jon. Mellan Jon och Arya. Det var, de har också varit närmare, verkar det som.
Men och sen Jon då?
Ja, och innan vi ser var Jon slutar upp så får vi hänga lite med Brienne!
Just
och det tycker jag var faktiskt väldigt kul.
Ja.
Den scenen.
Ja.
Berätta vad som hände eller vad du tyckte först.
Vänta, är det när hon sitter och skriver i boken eller?
Hon skriver i boken över riddare. Book of Brothers, vad det heter.
Det är en annan tv-serie.
Jaha.
Nej, jag skojar.
Band of Brothers.
Nej, men hon sitter och ska skriva typ in i liksom deras riddarencyklopedi typ om hur Jaime Lannisters liv slutar. Eller liksom en liten resumé av vad han gjorde.
Man tänker att hon ska skriva... He was a little fuckboy.
Du borde göra ett sånt meme. Du borde photoshoppa.
Ja, men det är det största memet på internet nu.
Ja, är det?
Olika aktier för hennes liv.
Typ.
Istället så gör hon lite det som mediemän gör med sina egna Wikipedias. Alltså glorifierar livshistorien något enormt.
Ja, men också, even so, kände du inte ändå lite... Nej, alltså vid de sista orden. He died protecting his queen.
Jo, det tycker jag var fint. Och det går också i linje med det här att man så finner sig att man, när man älskar någon som är ganska fucked up. Att man också tar strider för den personen och ansvar för den personen in i det sista.
Och att omgivningen förskönar. Ja, han var jättesnäll när han var nykter.
Ja, gud.
Det stod
det. Det var jag som var jobbig. Mm. Det var det hon skrev.
Det var bara för att jag var liksom lite... lät för mycket när jag andades.
De två gånger vi hade sex var jag inte bra. Nej, men de två gångerna räckte tydligen. För hon ville lämna hans arv och historia väldigt fint sätt, nobelt sätt i den här boken.
Men det är ju ändå, jag tycker också, alltså, nu vet inte jag om jag läser in för mycket, men jag tycker också att det är så här, så funkar väl historieböckerna också, att liksom jävligt mycket är jävligt förskönat. Liksom. Och om man tänker på vad det
du.
Beror... Här kommer jag att dra det. Nej, men alltså så här... vänta nu, för det här är ju... Det är väl baserat på verkliga händelser förr i tiden. Absolut. Jag menar, jag tycker att det som hintar lite grann om hur mycket som har lämnats ute i dagens historieböcker. Mm. Alltså det finns ju så jävelusiskt mycket svinerier som vi inte får läsa om. Och det finns också många kvinnor vi inte får läsa om överhuvudtaget. Som inte har gjort svinerier utan som har gjort bra grejer.
Speaking of så kom Moderaterna ut med en reklamkampanj idag. Så det stod frihet sedan 1961. Moderaterna grundades inte 61 utan de menar på att allt vi gjorde innan det... Det snackar vi inte om. Så kul! Men vi ser, får ett jättefint avsked från Brienne. Man förstår att hon är liksom fackligt ansluten till riddarna. Mm. Och hon fick det genom Jaime.
Hon har ju också fått en jättesnygg outfit, vill jag bara säga.
Det var tungt.
Den var tung.
Det var The Met Gala.
Ja, det var det. 100%.
Och sen då den här scenen med det nya rådet som har uppstått. Det tycker också jag var faktiskt väldigt... Alltså det var,
komedi.
Nej, men jag tycker det var komedi. Alltså inte bara trams heller. Jag älskar sekvensen där Tyrion har fått lite hybris och letar efter sig själv i historieskrivningen som är döpt efter då, böckerna.
Ja.
A Song of Ice
and Fire.
Fire and Ice, gud, nu blir jag osäker. Och där Sam får proklamera I don't believe you're mentioned.
Ja.
Väldigt kul.
Det var lol, men jag fick så här känslan av, som man får lite då och då i den här serien, att, så att det där är en blinkning till fansen. Men vilka, alltså är det bara typ haha, för jag tänkte så här, han kanske inte är med, alltså förstår du, vissa karaktärer kanske inte är med i böckerna. Jag vet inte hur true de är, men inte en sån som Tyrion, det kan ju inte vara så.
Ja, men det var kul tycker jag. Och så där tänkte jag på John Lundviks förnedringssvek igen. Förnedringssvek, det är vad det var. Och vi får veta att det bara finns 6 kingdoms numera. Och allt det här har ju jag mer grejer att säga om. Jag har bara hittat en intervju med Emilia Clarke. Men bara för att gå klart avsnittet, som man säger, så får vi se vad som det blir av med Jon.
Ja.
Vad tyckte du om det?
För mycket frågetecken.
Ja. Alltså varför han... Jag tycker hans hela aura när han begav sig där från King's Landing var på väg hem från en efterfest, fick inte ligga. Han såg liksom så om... Han såg så tilltuffsad och som bångstyr och lite så missnöjd ut när han åkte från King's Landing.
Ja.
Att han liksom kollade på folk och bara, vet ni inte om att det är jag som borde varit kung? Typ. Den blicken.
Ja, ja, ja.
Så när han kommer dit till The Night Watch, som så här, ett raserades sist, 2 muren raserades också. Så jätteintressant att den finns. Det som är fint där är att han återser sin gamla vove, Wolf. Och att det är hans gamla liga, The Wildlings.
Som han följer med ute i skogen.
Ja, och hade också funkat ännu bättre om det hade förankrats lite mer. Tänk liksom flashbacks till att han tänker på hans tid med Ygritte och The Wildlings.
Exakt, jag fick så här, jag fick, men jag blev lite nostalgisk faktiskt med Ygritte. Det är väl ingen som lyssnar på den här podden som har missat att de är gifta i verkligheten.
Alltså, men jag sa det är faktiskt så kul. Det är det enda kvarvarande...
Det är det enda jag har.
Det är det enda fina vi har kvar från Game of Thrones, att de är gifta i verkligheten.
Ja.
Men det här var faktiskt fint att det fick ta lite tid. Vi fick se honom gå igenom där, träffa dem. Och som det verkar sket i att de bara, du ska jobba på The Night Watch.
Ja.
Att han var så, vet du vad? Nu har jag varit pliktskyldig hela mitt sketna korkade liv.
Ja.
Nu ska jag bara... åka rätt ut i ödemarken med min fam. Så jag, alltså, och jag har läst liksom alla DM som är inskickade till Britta och Parisa Insta-kontot och till mig personligen. Och många menar ju på att så här, alltså själva slutstationerna, om vi kollar på slutstationerna där var och en hamnar, så kan man väl godta det någonstans. Men att bara att vägen dit inte var tillräckligt etablerad och förankrad. Att det därför känns snopet och mjäkigt och platt. Och Britta, jag håller fan med. Och jag såg att Sophie Turner gick ut och drog alltså, en ganska raljant kommentar om alla som klagar. Nu är det över 1 miljon som har skrivit på namn och skriften att göra om säsong 8.
Ja.
Att de tyckte att det var ganska rude och disrespectful att klaga.
Aha.
Och det är ju supermärkligt. De har ju som sagt gjort 8 säsonger av 30 års arbete. George R.R. Martin kallar sitt arbete för att han är som en arkitekt snarare än en gardener. Att han bygger stommen, arbetar fram systematiskt. Snarare än att stå och påta i ett hörn och jobba sig fram. Han har ju byggt ett livsverk och väldigt systematiskt återigen. Och att nu kommer man och liksom sladder ritar det sista övervåningen liksom. Och jag tycker som sagt att så här, det hade kunnat hända så mycket mer coola twists, så mycket mer liksom meningsfulla utbyten mot slutet. Och jag misstänker att det här har med Benioff och Weiss att göra, alltså de här kända skaparna. De har ju efter det här en slavserie för HBO som de typ gjort parallellt dessutom och ska in som filmarbetare i Star Wars-universumet.
Oho.
Så uppenbarligen mycket mer sugna på det än att fullfölja det här uppdraget. Okay. Så känns
det. Men samtidigt så är det också konstigt för att säga Sophie Turner, du har väl ingen roll i det? Alltså, jag menar, alltså, du har ju bokstavligt talat en roll, absolut. PGA, jag vet hur det funkar med skådisar. Men alltså, hon har ju inte... hon har ju inget finger med i att göra det så här dåligt, utan hon har ju gjort det bästa hon kan i sin ände. Och om det är så att folk vill ha remakes och så vidare, visserligen kanske hon känner så här, men snark, nu vill jag gå och göra nya Avengers-filmen och så vidare. Mm. Eller X-Men är hon med.
X-Men, just det.
Och att hon, den är för övrigt svinpeppad på, det måste vi prata om i en... Ja. Vi får ju skapa en specialpodd till det. Men i alla fall, jag menar så här, skit i det du. Och sen kom gärna tillbaka om det blir, om det blir mer. Sen så har ju HBO släppt nu att de ska göra prequels.
Nej, alltså, det har varit på gång länge. Ja. Jag pratade om Game of Thrones i morse på Aftonbladet och igår på SVT. Och varje gång så är folk så här, va? Vadå? Så här är det. Naomi Watts är en av stjärnorna som är assignade till det här nya projektet.
Jaha.
Skitpeppad på det.
Ja.
Benioff och Weiss är inte alls inblandade.
Nej.
Det kommer att spela sig flera tusentals år innan nuvarande handling, men i samma universum.
Ja, okej. Okay. Så det, har, det är inga... Det är
inga kommer vara med. Det är inte liksom när Jon Snow föddes prequel, utan det är prequel långt, långt, långt innan. Men på tal om det här med Sophie Turner, så finns det två skådespelare som är mycket mer illojala mot serien och vågar berätta mer om hur det faktiskt känns. Och den ena är han som spelar Varys. Även här så ser han till det bästa for the realm, alltså för världen, och berättar för oss hur det känns. Han säger, he's felt some dismay over how season 7 and 8 unfolded. That's been my feeling the last couple of seasons. It was kind of frustrating. As a whole, it's been overwhelmingly positive and brilliant. But I suppose the last couple of seasons weren't my favorites.
Mm.
Starkt, ändå i Varys sätt.
Ja, lite.
Han kanske har liksom absorberat den personen i sin riktiga person.
Ja.
Och sen den andra är ju självaste Emilia Clarke.
Oho.
För jag tror vad som händer nu är att liksom efter Friends, som jag numera kallar vänner, så har folk olika liksom, ljus framtid.
Ja, okej.
Okay. Mm. Vi har ju Jen Aniston som fortfarande är en av Sverige, eller världens mest påkostade.
Ja.
Hon känner mest typ. Det är hon och Jennifer Lawrence.
Ja.
Och sen har vi typ han som spelar Ross.
Ja.
Han som spelar Ross.
David Schwimmer.
Exakt, förlåt. Och jag tror att det också gör att man är olika trygg i att berätta hur man känner.
Ja.
Självaste Dani, alltså Emilia Clarke, kom ut med en jätteintervju i The New Yorker samma dag som det här gick ut då, finalen. Ja. Rubriken, Daenerys Tells All. Väldigt clickbaitig rubrik för att vara The New Yorker.
Skoja icke.
Och är ju såklart söndersiterad. Det finns så mycket i den här intervjun som är, alltså, som är som tröst och som balsam efter att ha sett den här säsongen. Tänkte jag läsa upp några grejer. Om du är peppad.
Japp.
Ett är att hon är på Beyoncé och Jay-Z's Oscarsfest, tror jag att det var, på Chateau Marmont.
Du skojar.
Den är ju väldigt
ökänd. Det är kul att du uttalar det på franska. När
Chateau
det är en...
Marmont.
När det är en...
LA-institution.
LA-hotell.
Där går hon förbi självaste Beyoncé. Och Beyoncé tänker att så här är en annan världsstjärna. Henne ska jag snacka lite med. Emilia Clarke beter sig som en 14-åring. Enligt egen utsaga. Och liksom slänger sig över henne och är hysterisk. Och hon säger att anledningen till detta var för att jag redan då visste hur det skulle gå. Såklart, det här var ju våras. Och hon skriver så här, säger så här, please, please still like me, even though my character turns into a mass-killing dictator. Please still think that I'm representing women in a really fabulous way. För att Beyoncé hade bara slängt sig över henne och varit så här, gud, jag älskar din karaktär, jag älskar dig, det här är så fantastiskt.
Och Emilia... Beyoncé slängde sig. Jag trodde Emilia Clarke slänger sig över Beyoncé.
Beyoncé säger
du...
det här. Beyoncé säger det här och Emilia reagerar då inte med att vara en värdig cool världsstjärna, utan
nej,
då
utan hon,
hysterisk. Jag älskar din
oh
musik.
My god.
Men det var det här.
Beyoncé bara oh my god och Emilia Clarke bara oh my god.
Ja. Och det var det här hon tänkte.
Alltså,
om ett halvår så kommer Beyoncé att vänt mig i ryggen. Jättekul tycker jag. Och hon lägger lite shade mot slutet.
Oh.
Väldigt elegant. Hon är ju britt. Emilia Clarke.
Och
jag måste säga att jag läser in väldigt mycket i det här svaret.
Okej, säg.
Och det här har hon skrivit ut med alla hennes pauser och grejer för att man ska få en känsla av att hon väger sina ord verkligen.
Kul.
Hon säger så här: I would have loved some more scenes with me and Cersei, säger hon först. Och man bara, det är som att det är ett sätt att säga det hade varit bra med fler scener mellan oss för man skulle förstå mitt raseri. Hon fortsätter: The genocide was there. That was always going to happen. Bra ord! Genocide. Ja. För det är ja. Vad det var.
Ja, men det ja, precis. Mm.
Grym än så länge. And I just think more dissection and those beautifully written scenes that the boys have between characters, kallar alltså serieskaparna för the boys. Och säger att så här, ja men beautifully written scenes, det är ett sätt att liksom med shade också ge någon en komplimang. That we are more than happy to contently sit there and watch 10 minutes of two people talking because it's beautiful. I just wanted to see a bit more of that. But I'm of course in no position to critique the geniuses that have written 8 seasons worth of wonderful stuff. Vad läser du in i detta?
Att hon inte vill göra sig ovän med dem.
Men ändå mest vågad av alla skådespelare hittills.
Ja, det är så.
Så är det ju. Jag tycker jag var, det här var som att säga fuck you guys, vad ni sög. Med hennes liksom väldigt eleganta sätt. Jag tycker det var skitkul att hon var så öppen med det i den här intervjun. Vidare så berättar hon om hur det var att filma i varma länder med sin hjärnskada som hon snackat väldigt mycket om.
Vänta, det har jag helt missat.
Nej, men sluta.
Vad har hon för hjärnskada?
Nej, men sluta. Hon, 2 brain hemorrhages, hjärnblödning va?
Ja.
Det var också när de filmade i varma länder. Då går runt med en nyopererad hjärnblödning.
Men herregud.
Det här har hon dragit i varenda. Man bara crybait. Nej, förlåt. Det var jättehemskt.
Okej. Okay.
Och sen kommer hon till the prequel.
Ja.
Och här blir det återigen shade från Emilia Clarke. Hon säger så här: oh well, there's a prequel, but it's nothing to do with David or Dan, alltså serieskaparna, or any of the current casts. Vad tycker du om det då, säger New Yorker. I think that maybe let it be for a minute before getting on that quickly.
Alltså, hon måste låt liket kallna, tycker
hon. Hon måste tagit ett glas vin till lunch eller något.
Ja.
Hon drar på. Och The New Yorker ser sitt ögonblick här och frågar: do you think it's pure money making? Oh Christ, I don't know if I'm allowed to say that.
Aha.
Säger inte nej. Säger inte nej.
Dementerar icke.
New Yorker
men
fortsätter. You can say anything you want. You're a star. Manipulation.
Oj, oj, oj.
Och nu drar hon på, bara helvete.
Det var definitivt vin på den här lunchen.
Oh, gratis också. Det var gratis. I just think that it would be lovely to just let this lie for a minute before doing anything else. It will be something completely different. It won't be Game of Thrones. But I would just like a bit more time between Game of Thrones being cold in the ground before something else comes along.
Fast jag vet, alltså, där, jag måste bara säga, vad spelar det för roll? Det kommer ju ändå dröja svinlänge innan den där ser dagens ljus. Alltså jag menar, varför... Ja, det är så pass.
Ja, det är så grovt.
Ja, men alltså, för jag vet inte varför ska det vara... Alltså, nej, är det så att just... vi emotionellt inte kan hantera? Alltså,
nej, men
jag vet inte.
Vet du vad? Det är att låta saker vila så att de faktiskt blir värdefulla. Alltså, tänk nu...
Men fast det
nu,
kommer ju
nej,
vara värdefullt.
Nu kommer det Sopranos det prequel. Det kommer Sopranos prequel i år. Och jag har sån ångest för det. Jag tycker att det är ett sånt övertramp. Det är som gått 15 år, liksom. 10, 20, kommer inte ihåg. 20.
Ja.
Och hon fortsätter. I'm of the mindset of like leave while the party is still going.
En italiensk, nej, en irländsk exit. Va? Vill hon?
Just det, bara dra, ja.
Så brukar ju du göra. Inte säga hej då.
Nej, jag orkar inte det.
Nej.
Och fan vad man, Emilia Clarke är jätterolig i den intervjun. Pratar jättemycket om ångesten inför att få åka döp sina barn till Khaleesi. Mm. Men ger dem stöd i det. Och är så här, ah, you know, så här, det är ju fint att ha en sån nyanserad karaktär som...
Mm.
Och det känns som att hon väger upp det som folk kan hata henne för, eller hennes karaktär för nu, med att vara ja, men underbar och fan berätta allt i den här intervjun. Så hett tips att leta upp den på The New Yorker.
Mm.
Men bara det här jag läste upp var ju fire.
Mm. Hade du en överraskning också gällande kostymen?
Jo, tack! Överraskningen då till Britta och till alla andra som lyssnar är att jag träffade en av kostymörerna på SVT Morgonstudion. Alltså till...
Du skämtar!
Skojar inte. Och det var självaste Linnea Stenfors som alltså bott i Belfast. Tydligen måste man bo där på heltid i princip.
Ja, men de
gift
jobbar ju
sig
satan
med en person i produktionen.
Och nej, var hon tvungen att göra det också?
Helt tvungen. Men alltså det pratar jag om hur inne man är i hela grejen. Det är tydligen 9 äkta par från produktionen i Belfast. Och pratade lite med henne om det här spaningen då med Daenerys, liksom hur hennes look har förvandlats genom säsongerna och hur det var att jobba med det här och vad som kan bli nästa stora break för henne. Vad kan bli större än det här liksom? Och Orup är med på ett hörn också i detta. Så det här får bli de sista orden från oss, eller? Mm. Om Game of Thrones för alltid eventuellt. Om vi inte nämner det i vår ordinarie podd.
Om vi inte kommer tillbaka till prequelsen.
Herregud. Eller om 10 år.
Tusen tack för att ni har lyssnat.
Det, men det här har varit
vi
så
älskar
kul.
Er.
Vi kommer väl göra en special framöver igen. Och ni har varit med på resan. Men här då, Linnea Stenfors, Välrutet. Puss.
Puss.
Hej.
Hej.
Du var precis med i morgonstudion.
Ja, precis.
Hur kändes det?
Ja, men det var spännande.
Ja. Ja. Du har blivit en nationalhjälte. Det är det som är intressant, hur ni samarbetar med manusförfattarna och serieskaparna i stort. Vi pratade om att kostymerna avslöjar en del om karaktärernas utveckling och hur deras personlighet håller på att antingen bli mer brutala eller mer modiska. Vi pratade mycket om Dany, att hennes kläder blir mer röda på sistone. Och nu i sista då, så är hon plötsligt kolsvart för första gången, eller?
Ja, men jag tror det handlar väl lite om hur man läser in en personlighet i kostymen. Kostymen skapar ju, i min mening så skapar ju kostym och smink och hår en karaktär. Annars är de ju bara en skådespelare. Så att där är det ju i samråd med skaparna av serierna så har vi ju också satt en färgkod genom hela säsongen, eller varje säsong egentligen, och hur de går från det här blåa, skira, oskuldsfulla liksom, och sen då nu när hon blir så arg, att det då reflekteras i kostymen.
Och det var också lite lackstämning. Trinity Matrix nästan. Vad har det här betytt för dig i ditt liv, Game of Thrones? Och hur känns det nu när det är slut?
Nej, men det har ju varit mitt liv. Vi jobbat så himla intensivt. Jag flyttade ju upp till Belfast inom loppet av några dagar från London där jag bodde. Och sen så visst trodde jag att jag skulle vara kvar 3-6 månader. Som det brukar vara att göra en produktion. Och sen var det 6,5 år. Och jag hann ju både gifta mig och skilja mig med min man på produktionen.
Hur många Game of Thrones äktenskap finns det?
Jag tror att det är 9.
Är det sant? Ett av 9 ändå?
Men vi var nog det enda som inte lyckades ta oss igenom hela serien.
Att de andra klarade det är ju otroligt. Men det kommer ju en prequel-serie. Har du blivit tillfrågad för den ännu?
Kanske.
Kanske.
Nej, men jag kommenterar, eller jag väljer att inte kommentera mer på det.
Nej,
men
jag förstår det. Så.
Men jag jobbar med så himla mycket annat.
Vi i podden, vi har våra aningar. Dels måste dina rates ha skjutit i höjden efter det här med Game of Thrones. Men alltså, efterfrågan måste ju vara enorm.
Ja, nej, men det är svårt att hinna med. Så att jag måste prioritera, och jag känner också liksom att man har gjort Game of Thrones. Så jag vill ju också jobba med min verksamhet och min specialitet och bara utvecklas och göra mer andra saker. Och då, så jag jobbar också med Netflix-produktion nu som är ny, första säsongen. Som jag inte får säga vad den heter. Men den kommer snart att lanseras.
Men blir du kvar i London då? Hur ser det ut framöver?
Nej, jag bor i Stockholm.
Du bor i Stockholm nu? Belfast till Stockholm.
Ja.
Är det en okej transition?
Det var ju lite annorlunda. Alltså det, jag tror att man var inne i den där bubblan liksom. Där, så post-production depression fick man ju. Men sen så, Stockholm är ju Stockholm. Jag har ju min familj och mina vänner här. Och,
inte det en oropstext?
Ja, Stockholm jag kanske det.
Har jag min familj?
Ja, faktiskt.
Men okej, man frågar så här. Om casten, alla är ju nyfikna på skådespelarna. Vem känner du dig närmast efter det här? Eller vem gillar du mest?
Alltså jag vet inte. Jag har jobbat längst med Christopher Hivju. Eftersom han var hans kostym var en av de första som jag gjorde. Och han har ju haft den kostymen, eller i alla fall.
Alltså Tormund.
Ja, Tormund, ja. Jag jobbar med så himla mycket annat just nu. Så att jag jobbar med, dels är jag föreståndare för kostymservice på Kungliga Operan. Så det är ju, där är jag ju hela tiden. Och sen så jobbar jag också med, driver mitt eget företag. Så att jag jobbar med modehus i hela världen. Typ mycket kunder, jag jobbar mycket med New York och Italien.
Var ska man följa dig om man vill följa ditt arbete och veta mer?
Jag har mitt Instagram-konto, Linnea Stenfors Costume, som jag, där lägger jag upp flera gånger dagligen. Jag har lite live-feed och så. Och sen så har jag min hemsida som är linneastenfors.com.
Och spännande, tack så mycket. Mm. Och god morgon, det är 07:42 nu.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.